varmt välkommen till Hundpodden med Kiki och Tage. Äntligen har jag kommit igång med podden igen. Förra sommaren så skulle jag ta ett litet kort uppehåll och tänkte att jag nog skulle komma igång igen ganska snart. Men ja, det har varit ett minst sagt intensivt år sedan dess, så att jag har faktiskt inte hunnit släppa poddavsnitt på ett helt år. Men nu är det alltså äntligen dags igen. Och mycket tack vare mina fantastiska sponsorer som gör att jag kan prioritera tiden till förmån för podden. Och som vanligt så är mina kära vänner på Furry Family med och sponsrar podden. Furry Family, de gör ju hundfoder och en massa andra hälsosamma produkter för din hund. Dessutom är Petly med, din personliga hundtränare i mobilen. Och sist, men absolut inte minst, Ullmax som gör fantastiska fritidskläder för hela familjen. Jag kommer berätta lite mer om Ullmax senare i avsnittet. Innan vi kör igång så tänkte jag berätta lite kort om mig själv och ifall att det är så att jag har tillkommit nya lyssnare på sistone. Jag heter Kiki Felstenius och är hundinstruktör och hundpsykolog och driver hundträningsföretaget Glada Jyckar i Stockholm och mer online också. Jag gick min instruktörsutbildning redan 1989, men jag blir verkligen aldrig fullärd. Jag älskar att lära mig nytt och hålla koll på vad som händer i hundvärlden. Och jag älskar att sprida kunskap och inspiration och förhoppningsvis på något litet hörn bidra till ökad livskvalitet för hundar och deras familjer. Om du gillar podden och vill ge mig något tillbaka för den tid som jag lägger ner på podden så blir jag superglad om du sprider information om den eller följer mig eller mina samarbetspartners i sociala medier. Tusen tack på förhand. Och förresten, du kanske undrar vem Tage är. Han är en beagle på snart 8 år och min ständiga följeslagare i livet. För dagens avsnitt har jag valt temat vardagsträning, aktivering och abrovinker. Jag har en onlinekurs med samma namn och den kommer du få ett supererbjudande på i slutet av avsnittet. Och i det här avsnittet så tänkte jag prata om vad hundar kan tänkas behöva kunna i vardagen. Hur man gör för att lyckas lära dem det som de behöver och kanske också vad man behöver undvika om man vill lyckas med träningen. Jag kommer också ge ett enkelt tips på bra vardagsaktivering som går att variera på massa olika sätt. Och sist men inte minst så kommer jag bjuda på en abrovink. Och jag återkommer till vad jag menar med abrovink. Ja, men vad behöver då en hund kunna? Jag tänker att egentligen så är det mycket lättare att diskutera vad en hund som ska tävla en viss hundsport ska kunna. Och det är faktiskt också lättare att liksom träna på det av flera olika anledningar. Dels för att det finns en tydlig regelbok och också för att vi behöver inte tävla förrän hunden är redo. Men i vardagen, ja, men där finns det ju liksom ingen regelbok. Utan det finns kanske en massa tyckanden och var och en kan ha sin åsikt om vad en hund behöver kunna. Och det varierar också utifrån var vi bor någonstans, hur vi lever, vilka situationer hunden ska klara av. Så det som är dilemmat här är att det finns liksom ingen riktigt tydlig linje för vad en hund måste kunna. Jag tänkte lista en massa olika exempel på saker som jag uppfattar de flesta tycker är bra att lära hunden och som jag också kanske tycker är bra att hunden kan. Och det första är att kunna vistas i olika typer av miljöer och då beror det på vilken typ av miljöer som hunden faktiskt ska vara i. Också att kunna vistas runt olika typer av levande varelser eller vad man ska kalla det. Människor, hundar, katter, hästar och kor. Så att den är liksom trygg och bekväm och vistas runt den typen av levande varelser som hunden kan komma i kontakt med under sitt liv. Sen finns det mer såna lite mer tydliga beteenden som att komma på inkallning till exempel. Det är ju jättebra oavsett om du ska ha hunden lös eller inte så är det väldigt bra att ha ett bra sätt att kunna locka till sig hunden. Det kan antingen vara att man vill locka till sig den inne eller att den råkar komma lös. Ett koppel kan gå av eller hunden kan kliva ur sin sele eller vad det kan handla om. Och även om du har hunden lös en inhägnad så behöver du kunna locka till dig hunden för att kunna koppla upp eller vad du nu vill göra. En annan sak som kan vara bra att kunna för hunden är att vara stilla. Det som ofta kallas för stadga. Att hunden ska kunna sitta stilla eller stå stilla. Framförallt sitta stilla kan jag tycka är ganska användbart i vardagen. När man åker hiss eller buss eller står och väntar i en kö eller sådär. Så det kan vara väldigt användbart i vardagen. Sen har jag något så här lite generellt om det som kallas, eller som jag kallar för kontakt och följsamhet. Att om jag kan få hundens uppmärksamhet och få den att vilja följa mig i olika sammanhang, så kan det verkligen, verkligen underlätta vardagen. Sen kan ju kontakt och följsamheten gå tvåvägs, så att jag också kan behöva vara lyhörd för min hund och följa den. Men just nu så håller jag på att prata om en lista med saker som jag tycker är bra för hunden att kunna. En annan väldigt bra sak att kunna för hunden är att gå fint vid sidan. Och det kan ju handla om att man vill kunna passera en svår utmaning. Det kan vara att passera en annan hund eller några som sitter och har picknick på en filt med en god grillad kyckling eller grannens katt eller vad det nu kan handla om. Eller bara att vi vill kunna passera i en trång passage, man ska kliva på bussen eller vad det är. Så gå fint vid sidan, det tycker jag är väldigt bra. Och om man då tänker sig nästa steg, så är det just att hantera de här svåra situationerna som hundmöten kan vara. Till exempel antingen kanske en hund vill fram och hälsa och då inte vill gå vid din sida. Eller att den vill skrämma bort den andra hunden eller absolut inte vill komma nära. Så då kan man utveckla det här gå fint vid sidan till att också kunna göra det i riktigt svåra situationer. Ett annat viktigt träningsområde är att kunna koppla av i olika sammanhang. Det kan man ofta för passivitet eller nedvarvning. Och att hunden kan då ligga och koppla av. Och det kan ju vara allt ifrån hemma i vardagsrummet eller vart vi nu är. Till att också kunna göra det ute bland folk eller på café eller på en kurs. Eller vart vi nu vill att hunden ska klara av och koppla av. Att gå i koppel. Och även det finns ju massa variationer på. Vilka situationer ska hunden kunna gå i koppel och vilken typ av koppel? Långt eller kort? Eller hur ser själva koppelsituationen ut för just dig och din hund? Att kunna hälsa lugnt utan att hoppa på olika människor om hunden är social nog att vilja göra det. Men åtminstone kanske vill hälsa på sin egen familj. Och det är ju verkligen en sån där grej som kan variera hur viktigt man tycker det är. Jag tänker, har man en liten hund så kanske det inte känns lika akut viktigt att hunden inte ska hoppa på folk. Utan man kanske till och med tycker att det är okej. Eller så har man en jättestor tung hund som riskerar att välta folk. Och då kan det ju bli ännu viktigare. Jag är till exempel inte speciellt noga med det med Tage. Utan jag tycker, vill folk hälsa på honom, då får han hälsa lite som han vill. Men å andra sidan så har jag då lärt honom att inte gå fram och hälsa på folk utan att de har bett om det. En annan sak som hundar kan behöva lära sig är att inte skälla överdrivet mycket eller skälla i fel situationer. De kan behöva lära sig att frivilligt ta på sig en sele eller en munkorg eller vad det kan handla om, eller en sån här krage de har efter de har varit hos veterinären. Att bli undersökt, både av veterinären och av dig själv kanske. Att få klorna klippta, att få tänderna borstade, att bli borstad. Alltså det finns hur mycket som helst som våra hundar behöver kunna. Och det viktigaste tycker jag är att vi tänker på att allt det här, det kanske är lite självklart för oss att de ska kunna allt det här. Men det är inte självklart att hunden kan det, utan vi måste träna dem. Och mitt första tips i det här avsnittet är att göra en lista. Skriv ner allt som du tycker att din hund skulle behöva kunna. Det kan vara både miljöer, det kan vara beteenden, det kan vara olika typer av varelser eller situationer som den ska kunna hantera. Och fundera på om det här verkligen är viktigt eller inte och varför. För att vi har så många sanningar kring att hunden får absolut inte hoppa eller den får inte göra så eller den måste göra så. Men när vi väl börjar tänka efter så kanske vi inte ens vet varför som vi tycker så här. Och då kan det vara bra att verkligen fundera på att är det rätt saker som står på den här listan. För att det finns så många grejer att träna på, så att det är bättre att lägga krut på det som faktiskt är viktigt för just dig och din hund. Och även om någon annan har en hund som går jättefint vid sidan, så kanske inte det är viktigt för just dig och din hund. Det beror lite på hur man lever och vad man har för typ av hund. När du har gjort den här listan, och den kan ju till exempel innehålla rubriker som beteende och att, alltså vilket beteende det är vi vill att hunden ska kunna och vilken muntlig signal som vi vill använda för det, om det är hit för inkallning till exempel och stanna för att stanna kvar eller vad man nu vill ha. Och gärna också vilket tecken eller kroppsspråk som du vill använda om du vill komplettera med någonting sånt, för det kan göra det ännu tydligare för hunden. Och så föreslår jag att du gör en kolumn för vilka beteenden som hunden redan kan av allt det här. För det kan vara lite trevligt att ta med dem också. För att då får man känna att ja, men det här är viktigt för oss. Jag kanske behöver underhållsträna det lite. Men hunden kan det faktiskt redan i grunden. Och sen kan du ha en kolumn där du kan kryssa i när du har kommit igång med träningen. Och sen kan man ju utveckla det här hur mycket man vill. Men det viktigaste tycker jag är att göra en lista. Och sen börja liksom lägga upp en plan för träningen och också prioritera. Vad är viktigast för er just nu? Och den här listan, den är också superbra om ni är flera personer som finns kring hunden. Familjemedlemmar, hundvakter, allt vad det kan handla om. Kom överens om vilka signaler eller kommandon ni använder. Vilka träningsmetoder ni ska använda för att hantera de här situationerna. Och förhållningssätt och sådana saker. Då blir det mycket, mycket enklare för hunden att utvecklas i den riktning som ni vill. Och jag skulle kunna ha ett helt avsnitt som bara handlar om hur man ska lägga upp träningen. Men jag tänkte ge några tips som jag tycker är viktiga för att man verkligen, verkligen ska lyckas med träningen av den man nu vill träna sin hund att kunna. Och det första det är att se till att önskvärda beteenden lönar sig ur hundens perspektiv. Det vill säga att vi fokuserar på det som vi vill ha mer av. Att gå följsamt i koppel snarare än att inte dra i koppel. Så att vi verkligen lägger fokus på de beteenden som vi vill ha mer av. Och se till att hunden upplever det lönsamt att utföra dem. För då kommer de förstärkas och då kommer vi få mer av dem. Och till slut så kommer de ta överhanden över alla oönskade beteenden. Jag brukar tänka mig lite en gammaldags våg där vi har kanske önskvärda beteenden då i ena vågskålen och icke-önskvärda i andra vågskålen. Och varje gång som hunden upplever det lönsamt att utföra ett önskvärt beteende, då hamnar en vikt i den vågskålen. Och varje gång hunden upplever det lönsamt att utföra ett icke-önskvärt beteende, då hamnar en vikt i den andra vågskålen. Och då om vi vill liksom att de önskvärda ska ta över handen, då måste vi fylla på med massor av vikter i rätt vågskål. Och helst undvika att det hamnar vikter i fel vågskål. För dessutom är det tyvärr så att de icke önskvärda vikterna, de väger oftast tyngre än de önskvärda. Så för varje vikt i fel vågskål så måste vi oftast fylla på med många vikter i rätt vågskål. När man pratar belöningsbaserad träning, som ju är det som jag jobbar med och förespråkar, då uppstår ofta missförståndet att vi förespråkar att man hela tiden ska hålla på med godis. Och absolut, godis är en fantastiskt bra belöning och definitivt en del av belöningsbaserad träning. Och särskilt om man, som jag, har en väldigt matglad beagle, då är det väldigt, väldigt lätt att förstärka beteenden med hjälp av godis. Men det finns så många fler sätt att se till att hunden upplever ett beteende lönsamt. Berömma med rösten till exempel. Matgodis då, som jag var inne på, det behöver inte vara godis, det kan vara maten så länge hunden uppskattar den. Det kan vara kel och mys, det kan vara lek och det finns ju massa olika varianter på lek. Det kan vara uppmärksamhet, ibland kan det räcka med en blick eller ett leende för att hunden ska tycka att ah, men det där det var bra, det var positivt, det här kommer jag göra mer av. Det är faktiskt till och med så att uppmärksamhet kan vara förstärkande i sig, så att även om vi ger dem lite negativ uppmärksamhet så kan det ändå förstärka ett beteende, för att de blev så glada för att få vår uppmärksamhet att de kunde ta att vi var lite sura. Ytterligare ett sätt att se till att önskvärda beteenden, som jag älskar att använda i vardagen, det är att se till att hunden får det den vill just nu. Och det kan ju då variera från stund till stund. Säg att hunden vill gå ut, ja, men då kan det vara att vi öppnar dörren och släpper ut hunden, som blir belöningen för ett önskvärt beteende. Eller för ett icke önskvärt om vi inte är med och tänker på vad vi gör. För säg att hunden springer ut i hallen ivrig och får komma ut, och så är den så ivrig så den börjar krafsa på dörren eller gläfsa. Om vi öppnar dörren i det ögonblicket, då kommer liksom öppnandet av dörren förstärka det som hunden gjorde just då. Om vi istället försöker hjälpa hunden att göra rätt genom att prata lugnande med den och kanske be den sitta eller ta ögonkontakt eller bara se till att öppna dörren innan den börjar krafsa på dörren, då kommer vi förstärka de beteenden som vi vill ha mer av, om vi nu föredrar lugna beteenden. Och ju mer vi lyckas jobba med det här med att fundera på vad vill min hund just nu och hur kan jag använda det för att se till att de beteenden jag vill ha mer av lönar sig, desto mer kan vi liksom få in vardagsträningen i vardagen, så att vi inte behöver sätta av tid för att specifikt träna på vardagsbeteenden. Sen kommer vi behöva göra det också, men ju mer vi får in det i vardagen, desto effektivare kommer träningen bli. Det kan vara så att ni hör några konstiga missljud här nu i bakgrunden. Och i så fall så är det min kära Tage som ligger vid mina fötter och snarkar. Och det är en liten bonus som ni får på köpet. Nästa grej som jag tycker är viktigt att prata om när det gäller det här med hur man lyckas med träningen, det är att det räcker inte med att bara titta på hundens beteende. Vi måste också ta hänsyn till känslan i hunden. Jag är så glad att berätta att jag har ett nytt samarbete kring podden. Det är tack vare Ullmax och mina andra sponsorer såklart som jag har möjlighet att sätta av tiden för att producera poddavsnitt som ni kan lyssna på alldeles gratis. Ullmax erbjuder ett brett utbud av prisvärda friluftskläder för hela familjen. Deras vision är en meningsfull fritid för alla och det passar ju perfekt för oss hundägare. Jag menar, vad mer kan man behöva än bra kläder och en hund vid sin sida? Ullmax har en webbshop där du kan handla deras kläder och utöver webbshoppen så kan även lag, föreningar och skolklasser tjäna pengar till klasskassan genom att sälja Ullmax produkter. Dessutom går alltid 10% tillbaka till föreningslivet när du handlar i Ullmax webbshop. Superbra tycker jag. Jag brukar likna känslan i hunden vid trafikljus, att hunden kan vara på grönt, gult eller rött ljus. Och på grönt ljus då är den lugn och harmonisk. På gult ljus då är den stressad eller uppe i varv. Och på rött ljus då är den helt blockerad av känslor. En bra värdemätare eller check för att kolla var i trafikljuset hunden befinner sig, det är att studera hur stort matintresset är. Om hunden är på grönt ljus, då har den bra matlust, eller så bra som just den individen har. Det kan ju variera från hund till hund, men har man en hund med lite normal matlust, då äter den torrfoder eller godis. Då är den liksom intresserad av mat när den är på grönt ljus. På gult ljus, då börjar den bli mindre intresserad av mat och tar kanske bara det godaste godiset eller i alla fall kanske den rata torrfoderkulorna. Sen kan det ju vara så att har man en väldigt glupsk hund, ja, men då kanske den äter torrfodret även på gult ljus. Men man får jämföra lite med hur den är vanligtvis. På rött ljus, då är den inte intresserad av mat överhuvudtaget, så då går det inte ens att få den att äta det absolut godaste godiset. Så märker man att hunden inte tar sitt godis, då vet man att den är en bit upp i stressnivå helt enkelt, upp i trafikljuset. Och då är det ingen idé att försöka träna med hunden. För om man tittar på hundens liksom tankeförmåga så är den god när hunden är på grönt ljus och dålig när den är på rött ljus. Det vill säga, när hunden är lugn och harmonisk då har den sitt logiska tänkande i behåll. Men ju högre upp i trafikljuset desto sämre tankeförmåga. Och det är ju egentligen precis detsamma för oss människor. Är vi stressade, ja, men då är vi inte lika smarta som annars. Eller om vi är överdrivet engagerade i någonting till exempel, eller kära för den delen, då kan också tankeförmågan försämras. Och samma sak är det för hundar. Det behöver inte vara negativa känslor, utan bara det att det är mycket känslor, då minskar liksom den tänkande delen av hjärnan att fungera. Det vi ska göra då, det är lägga in så mycket grundträning som möjligt på grönt ljus. Så försöka lära hunden alla basbeteenden när den är så lugn och harmonisk som möjligt. Oftast handlar det om att vara hemma inomhus innan vi ens tänker tanken på att gå ut och träna på det som hunden kan. På gult ljus, eller helst gröngult ljus, så kan vi träna på sånt som hunden redan kan väl. Och då ska vi gärna växla att vi fortsätter träna på grönt ljus, men ibland stretchar gränserna lite genom att träna i lite svårare situationer där hunden går upp lite i trafikljuset. Rött ljus, det ska vi bara försöka undvika. Och om hunden ändå hamnar på rött ljus, då ska vi inte tänka så mycket på vad vi kan lära hunden, för att den har väldigt begränsad inlärningsförmåga när den är på rött ljus. Då ska vi istället försöka hjälpa hunden ner i trafikljuset på olika sätt. Så det viktigaste är att liksom fokus, hamnar hunden på rött ljus, då ska vi försöka hjälpa hunden ner i varv och inte tänka på att försöka lära den någonting. Så grundträning på grönt ljus, stretcha gränserna på gröngult ljus. Och om hunden hamnar högre upp i trafikljuset så ska du fokusera mest på att hjälpa hunden ner innan du sen försöker träna på någonting igen. Och då kommer vi lite till den sista nyckeln, eller vad man ska kalla det, som jag tänkte ta upp idag angående det här med hur vi tränar eller hur vi kan lyckas med träningen med våra hundar. Och det är att vi måste ta lagom stora steg från nuläget till målet. Eller egentligen lagom små steg, för att det är oftast det handlar om. Vi tar oftast alldeles för stora steg. Vi måste fundera på var står vi idag, vad kan vi här och nu och vart vill vi komma. Och sen ta lagom stora steg. Och lagom steg, det är steg där vi får med både rätt beteende och rätt känsla i varje steg. Så ska vi till exempel lära hunden att gå fint vid sidan när vi passerar en hund på promenaden. Då kanske första steget är att träna på att gå fint vid sidan hemma i vardagsrummet. Och då bara är första steget att locka upp hunden vid sidan och belöna direkt. Det är liksom första steget. Sen kan vi kanske gå ett steg innan belöningen kommer och sen öka på. Och så småningom kan hunden gå flera steg vid sidan inomhus. Då kan vi gå ut och börja om på steg ett utomhus utan hundar i närheten. Och så småningom kan vi börja träna med störningar, men kanske inte hundar om det är den svåraste störningen, utan träna på att passera människor på promenaden eller lägga en leksak på marken som hunden får passera. Och sen till slut så kan vi träna på hundar på jättelångt håll. Och när det funkar kan vi sen minska ner avståndet tills vi till slut når det mål som vi vill uppnå. Och det är hela tiden viktigt att ha med i bakhuvudet att fundera på, är det här ett rimligt mål för mig och min hund? Jag tänkte också passa på att nämna några vanliga misstag som jag ser att folk gör och som jag kanske också själv faller i fällan och gör ibland. Och som jag tänker att om jag listar de här så kanske du inte faller i den fällan lika lätt som om du inte har hört mig prata om dem. Så jag tänker att ett vanligt misstag, det är att man mest lägger fokus på det som man inte vill att hunden ska göra. Det är jättevanligt att folk hör av sig till oss och vill boka privatträning eller kurs för att de vill lära hunden att inte dra i koppel, inte hoppa, inte skälla, inte springa efter joggare, inte och så vidare och så vidare. Massa inten. Och där är ju mitt första råd då att tänk tvärtom, vad är det du vill att hunden ska göra och lägg fokus på det. Så undvik för mycket fokus på det du inte vill att hunden ska göra. Ett annat vanligt misstag är att man jämför med andra. Ja, men den hunden gör ju si eller så, eller den hunden kan ju det. Men det kan ju antingen vara så att det är en helt annan personlig typ på hunden, eller att den hundägaren har tränat mycket mer än vad du har i just de situationerna. Så man får hela tiden lägga de här lagom stora stegen utifrån sin egen hund och sina egna förutsättningar och inte jämföra med andra. Ytterligare ett misstag, det är att man förutsätter att hunden kan något eller att någonting är enkelt för hunden. Man tänker, men den kan ju sitta hemma, så varför ska den inte kunna sitta här på kursen eller i en annan situation? Men om inte hunden sätter sig i det läget, ja, men då är det för att det är svårt för hunden där och då. Det kanske är jättelätt hemma i vardagsrummet, men det kanske inte är så lätt att sätta sig ner när det är massa hundar runt omkring eller massa dofter eller vad det kan handla om. Så det är väldigt vanligt tycker jag. En annan vanlig grej är att man använder belöningar som hunden inte uppskattar. Att man tänker att ja, men hunden ska ju bli glad av att jag klappar den på huvudet. Eller hunden hemma funkar det med torrfoderkulan eller någonting sånt som belöning. Men i den här situationen så kanske inte det är good enough. För hur mycket hunden uppskattar en belöning, det kan vara väldigt situationsbundet. Och det kan också variera väldigt, väldigt mycket mellan olika hundar. Din förra hund kanske älskade beröm med rösten, men den här kanske inte gör det. Ett annat vanligt misstag, det är att vi sätter våra hundar i situationer där den får chans att utföra oönskade beteenden så att de råkar förstärkas. Om jag till exempel har hunden i trädgården och den skäller på förbipasserande hundar hela tiden, då kanske hunden tycker att det här är ett väldigt lönsamt beteende för att den jagar iväg de där hundarna varje gång. Och då kommer de beteendena förstärkas. Och vill jag undvika det, då måste jag på något sätt tillrättalägga situationen så att hunden får chans att göra rätt i det här läget. Och just i det fallet, då kanske det handlar om att jag i början måste vara tillsammans med hunden i trädgården. Jag kanske till och med måste ha den kopplad. För att kunna, när den får syn på en förbipasserande hund, kunna avleda med ett godissök eller någonting. Så att hunden istället får förstärkning för de önskvärda beteendena. Och det där är lite närbesläktat med att vi antingen börjar för svårt eller att vi går för fort fram. Så det är ju återigen det där med lagom stora steg. Och det hänger väl också ihop lite grann med då att vi inte har en plan för träningen eller utvecklingen, som också är ett vanligt misstag. Att man tränar lite här och då och tänker sig inte riktigt för, och då blir det heller ingen effektivitet i träningen. Så den där planen, listan som jag pratade om i början, den tycker jag är jättehjälpsam. Det var några tips från mig på hur du kan lyckas med träningen av det som din hund behöver kunna. Och jag lovade ju också att jag skulle ge något exempel på aktivering som är lätt att göra i vardagen och som går att variera mycket. Och då kan man ju fundera på varför tycker jag att jag ska prata om det just nu. Jo, men det är för att jag tycker att det hänger ihop med hur väl våra hundar fungerar i vardagen. Det är jätteviktigt att vi tillgodoser våra hundars behov på ett så bra sätt som möjligt. Och om hundens behov inte är tillgodosedda, då blir det, ja, men dels blir det dålig välfärd för hunden såklart. Och det kommer i sin tur leda till att hunden har lite ett konstant stresspåslag, skulle man kunna säga. Det blir lite som att hundens bas i trafikhuset flyttas upp en bit. Om vi har en hund som får alla sina behov tillgodosedda, då har den liksom basen långt ner i trafikhuset, och om det då händer någonting i vardagen så vips kanske den åker upp på överkanten av grönt eller nederkanten av gult ljus. Men om hunden redan ligger överkanten på grönt för att den inte mår riktigt bra inombords och så händer det någonting, ja men vips så är den ju farligt nära rött väldigt snabbt. Så det här med att se till att hunden mår bra och får alla sina behov tillgodosedda, det är otroligt viktigt för hur hunden fungerar i vardagen. Och det som jag upplever att vi i Sverige i alla fall är duktigast på att missa, det är den mentala stimulansen. Vi är ganska duktiga generellt på att motionera våra hundar och se till att de får bra och näringsrikt mat och sådär. Men just den mentala stimulansen kan vi missa ibland. Och då tänkte jag ge ett tips på vardagsaktivering som jag tycker är, alltså det är verkligen den absolut bästa övningen. Som skulle jag bara få träna en enda sak med Tage resten av hans liv, så skulle jag välja den övningen, för att den går varierar i all oändlighet. Och det är faktiskt godissök. Jag har pratat om den tidigare och jag kommer prata om den igen i framtiden, för jag tycker det är så bra. Och med godissök, då menar jag egentligen att vi kastar iväg en godisbit eller en matbit. Det skulle lika gärna kunna heta födosök, som hunden får leta efter. Och det går att göra superenkelt. Vi kan kasta den i princip mitt framför nosen på hunden på ett golv där den syns tydligt. Så det kan vara första steget om man aldrig har gjort det innan. Och sen kan man öka svårighetsgraden på massa olika sätt. Och några exempel på hur man kan variera godissöket, ja men det är ju först och främst så kan det vara bra att börja inomhus. Och redan där går det att variera hur svårt man lägger den. Som sagt, man kan rulla iväg godisbiten mitt framför nosen på hunden, eller man kan gå och gömma den i ett annat rum. Och då kan man ju antingen ha en medhjälpare som håller hunden eller avleder hunden, eller så får man träna sitt stanna kvar, så blir det också lite bra mental stimulans att hunden får sitta och vänta medan jag gömmer godisbitarna. Och ju större yta och ju mindre godisbitar, alltså små godisbitar, så får hunden kämpa hårdare för att söka. Så godissök inomhus går att variera på massa olika sätt. Bara genom att flytta ut övningen så att man gör godissök utomhus, så får vi ju genast variation. Och där blir det också lättare att gömma, tänker jag. Då kan vi kasta ut det högt gräs, och så måste hunden söka och använda nosen även om vi bara har kastat iväg den. Så högt gräs, blåbärsris, blandad terräng, bland en massa pinnar och bröte, så de får kämpa sig fram lite grann. Så det går att variera godissök utomhus också på massa olika sätt. Och ytterligare ett sätt då att variera utomhussöket är att man gör godisträd. Det vill säga att om man hittar ett träd som har lite skrovlig trädstam, då kan man lägga godisbitarna liksom på håligheterna i trädstammen. Och så får hunden söka godis där. Och bara det att det blir lite variation, att helt plötsligt så börjar den söka upp i ett träd också, så får vi lite ökad mental stimulans. Och dessutom så får hunden lite balansträning om vi gömmer dem lite högt upp, och det blir nya muskler som används och aktiveras, så att vi får lite fysträning också för hunden. En annan spännande övning är att göra en godisbuske. Och då tänker jag mig att vi antingen lägger godisbitar på grenarna på till exempel en gran. Det kanske inte är en buske, men jag tänker att det kan vara en buske av något slag eller någonting med lite mer svajiga grenar än vad en trädstam är. Och då kan man antingen lägga på grenarna, eller så kan man, om man har turen att hitta godisbitar som är liksom som ringar, då kan man trä dem på till exempel blåbärsris. Och det blir också en balansakt för hunden, det blir någonting nytt att tänka på. Det kan vara lite utmaning för vissa hundar att de ska då in med nosen bland till exempel granris. Det kan också vara så att de här grenarna åker iväg och svajar, vilket gör att det blir svårare. Och kanske också att godisbitarna ramlar ner på marken, och helt plötsligt så ska den lösa vart godisbiten tog vägen någonstans. En variant som är en av min och Tages favoriter, det är godisök i filt eller handduk. Och det är ju samma sak där, det går att variera på massa olika sätt. Man kan börja enkelt genom att bara peta in en godisbit precis under ena hörnet så att det är ganska lätt för hunden att hitta. Och sen kan man öka svårighetsgraden genom att gömma in det mer och mer i handduken. Och till slut, när man har tränat det här länge, då kan man rulla ihop handduken med godisen i och så knyta en knut på den. Och då har hunden att göra en stund med att öppna den här handduken. Godisök i handduk tycker jag är en fantastiskt bra övning när man behöver aktivera hunden antingen på liten yta. Man kanske sitter på ett ställe där man inte har så mycket plats. Eller om man vill kunna göra det medan man själv är sysselsatt med någonting annat. Kanske sitter vid datorn eller kollar på tv eller läser en bok. Ytterligare en variant på godisök är att man låter hunden söka godis i kartonger. Och det kan man ju ta vilka kartonger som helst. Kartonger som tepåsar har varit i brukar vara ganska bra nybörjarkartonger för de är inte så tjocka. Mjölkpaket eller havremjölk eller vad det nu kan vara jättebra när man har kommit lite längre för de är lite svårare att riva sönder. Och där blir det ju också lite berikning i form att hunden får riva och slita som om den rev sönder ett byte och slickade i sig inälvorna om det är lite havremjölk kvar där i kanske. Och sista tipset jag tänkte ge på godissök är att man söker godis i nya främmande miljöer. Det kan vara källa, förråd, garaget, trappuppgång, på en ny plats, på torget, någonstans. Det får inte vara för svår miljö så att hunden tycker att det är läskigt och blir skrämd eller rädd av det. Men det får gärna vara lite spännande miljö. Då kommer hunden bli ännu mycket tröttare än om ni söker godis hemma i vardagsrummet. Så återigen, jag vill slå ett jätteslag för godissök som vardagsaktivering. Och jag kan lova, jag gör det här med Tage varje dag i princip. Nästan varje dag. Åtminstone så blir det några godissök på promenaden. Och ofta använder jag det som en belöning för ett bra beteende. Så om han tittar på en stor hanhund som stirrar på honom och som jag vet att Tage tycker är lite läskig. Ja, men då kan jag säga sök, kasta en godisbit i riktning bort från den där hunden. Då blir det både en belöning för att Tage tittade lugnt på den och en avledning och en aktivering. Om ni vill ha fler tips på bra vardagsaktivering så finns det hur mycket som helst om man söker på nätet och det finns också böcker på temat. Och man brukar prata om fyra olika kategorier av aktivering och det är nosarbete som då bland annat godissöket hamnar inom. Det är inlärning, tricksträning, vardagsträning, allt som hunden lär sig. Balans, kroppskontroll, det kan vara skogsagility eller att man lär hunden balanstrick som att dansa, rulla runt, promenera i ostigad terräng. Massa olika saker kan man plocka in under balans, kroppskontroll. Och så är det problemlösning som är den fjärde kategorin. Och problemlösning det kan vara att vi gömmer godis under en burk eller en boll under en burk som hunden får leta fram. Det kan vara omvägsproblem, att hunden får lära sig att själv trassla ut kopplet om den hamnar på fel sida om en stolpe. Det finns ju också massa såna färdiga liksom hundspel som man köper eller aktiveringsspel. Så det finns massa saker där också som man kan hitta på. Och det som är så bra med det här då, det är att hunden får utlopp för sin energi och för sina beteendebehov. Och bonus är att man får ett förbättrat samarbete och förbättrad kommunikation med sin hund. Och inte minst att det är kul för både hunden och faktiskt tycker i alla fall jag för matte och husse också. Jag tänkte ju också att jag skulle dela med mig av en abrovink. Och med abrovink så menar jag olika lifehacks eller smarta små lösningar som kan underlätta vardagen för dig och din hund. Och jag har massor av såna här små abrovinker som jag använder mig av i vardagen och som jag stoppar in i olika kurser här och var och lär ut till folk. Och den abrovinken som jag tänkte tipsa om här i det här avsnittet, det är abrovinken som jag kallar för hej hej. Och vad är det här då? Jo, men jag tänker att vi lär hunden att söka sig till din sida och ta ögonkontakt med dig när du säger orden hej hej. Och varför ska jag göra det då? Jo, för att om du gör det, då hjälper din hund att bete sig på ett följsamt och trevligt sätt vid möten. Samtidigt som du kan vara trevlig mot omgivningen. Om hunden glider upp till din sida och söker ögonkontakt med dig varje gång du säger hej, hej. Ja, men då kan du ju göra det. När du möter grannen med den stora läskiga hunden kan du säga hej, hej. Och så zopp, så glider hunden upp i din sida. Och så kan du passera vidare och så ge en liten godbit när ni har gått därifrån. Och Jag lovar, det kommer bli trevligaste hundägaren i området. Och hur lär man hunden det här då? Jo, men då tänker jag att vi börjar med första steget. Du står helt och hållet stilla med hunden vid din sida. Du börjar i störningsfri miljö, så gärna inomhus. Stå helt stilla med hunden vid din sida. Säg hej hej och ge direkt därefter en godisbit oavsett vad hunden gör. Och det här ska du upprepa massor av gånger. Först inne, sen ute i olika situationer. Men inte så mycket störningar så att hunden inte vill ta din godisbit. Men du säger hej hej, ger en godisbit. Oavsett vad hunden gör. Så hunden behöver inte göra någonting för att få godisbiten. Utan bara, vi vill bara ha ren klassisk betingning mellan orden hej hej och en godisbit. I nästa steg så börjar vi varva träningsomgångar som är enligt punkt 1. Med omgångar där du säger hej hej och väntar på att din hund tittar upp på dig. Och sen belönar du med godisbiten. Så i den här punkten då ska du alltså säga hej hej, vänta på att hunden tittar upp på dig och då belönar det med en godisbit. I första steget då behövde inte hunden titta på dig utan fick godisbiten oavsett. Men i nästa steg då kommer hunden förvänta sig en godisbit när du säger hej hej. Och då tittar den upp på dig för att få godisbiten och då kan du belöna det önskvärda beteendet. Upprepa det här också många gånger. Fortfarande så står du helt stilla, gärna inne i början. Och sen efter ett tag så kan du gå ut och träna ute i störningsfria situationer. Så småningom så kan du upprepa punkt 1, det vill säga att du säger hej hej och ger godisbiten direkt. Men den här gången gåendes med hunden vid din sida. Det vill säga du försöker göra det här i rörelse. Gör det gärna inne i början och sen börja ute i störningsfria situationer. Du säger hej hej, ge godis. Säger hej hej, ge godis. Men du går hela tiden framåt så att hunden följer med vid din sida. I den här punkten så behöver hunden återigen inte göra någonting för att få godisbiten. Och sen upprepar du punkt 2, fast rörelse. Det vill säga att du fortsätter gå medan du gör det här. Men säger hej hej, vänta på att hunden tittar upp och belönar. Om hunden inte tittar upp när du säger hej hej, då måste du träna vidare på steget innan ett tag till, för att då har du gått lite för fort fram. Så småningom, när du har tränat det här massa gånger, då kan du börja träna i situationer där hunden kanske har fokus på någonting annat. Men det får inte vara för högt upp i trafikljuset, för då kommer det inte funka. Men om den är en liten bit upp i trafikljuset så kommer den vända sig mot dig när du säger hej hej. Så säg hej hej, vänta på att hunden vänder sig mot dig och så belöna det. Om hunden inte vänder sig mot dig, då har du tränat i en för svår situation och får bara träna vidare på lite lättare situationer ett tag till innan du sen ökar svårighetsgraden igen. Så om man ska summera upp kontentan av det här avsnittet så är det du som avgör vad din hund behöver kunna. Och mitt tips är att du gör en lista på vad du vill att just din hund ska kunna. Sen är mitt förslag att du ser till att önskvärda beteenden lönar sig ur hundens perspektiv. Hur kan du fokusera mer, sätta på dig belöningsglasögonen och fokusera på det du vill ha mer av? Och uppmärksamma det och belöna på alla möjliga olika sätt. Och fundera på vad som är absolut bästa belöningen för just din hund. Men glöm inte att ta hänsyn till känslan i hunden och lägg all grundträning på grönt ljus. Träna på sånt som hunden redan kan på gult ljus. Och undvik rött ljus. Och du måste alltså ta lagom stora steg från nuläget till målet. Rätt beteende och rätt känsla i varje steg. Och glöm inte att tillgodose hundens alla behov. Till exempel behovet av mental stimulans. Och godissök är verkligen en fantastiskt bra vardagsaktivering. Och den går att variera i massa olika varianter. Och sen har jag min lilla utmaning till er nu då med den här abrovinken. Att träna in abrovinken hej hej och bli trevligaste hund och mattehusse i grannskapet. Och ni får jättegärna skriva i sociala medier om ni provar det här och se hur det känns. Antingen kommentera något inlägg eller lägg ett inlägg och tagga mig. Inledningsvis så lovade jag också att du skulle få ett supererbjudande på min onlinekurs vardagsträning, aktivering och abrovinker. Och den här onlinekursen, den innehåller det bästa från våra vardagsträningings- och aktiveringskurser och dessutom ett antal sådana här abrovinker. Och den innehåller inte mindre än 71 olika pedagogiska filmer. Och jag har sammanfattat övningarna dessutom i en pdf. Så de övningarna finns både filmade och de finns som en pdf så att det är lätt att gå tillbaka och titta. Det här erbjudandet går ut på att du får 50% rabatt om du uppger koden hundpodden 50. Ordinarie pris för utbildningen är 1950 kronor så nu kostar den alltså bara 975 kronor. Och du har att göra med den här kursen i minst 10 veckor skulle jag säga. Och den går att anpassa efter olika nivåer. Den börjar från början, men man kan avancera snabbt och få mycket utav det även om man har en del erfarenhet sedan tidigare. Du hittar den här onlinekursen på Glada Jyckars webbsida. Så in och kolla där och utnyttja den här rabatten. Jag skulle också vilja slå ett litet slag för våra yrkesutbildningar inom hund. Nu i oktober så startar vi en omgång av vår hundpsykolog- eller hundbeteendeutredarutbildning. Och där finns det än så länge ett par platser kvar. Det här kommer bli en helt fantastisk utbildning. Och i april startar vi nästa omgång av hundinstruktörsutbildningen. Och du hittar information om alla våra yrkesutbildningar på gladajyka.se. Och med det sagt så vill jag egentligen bara säga tack till alla er som har lyssnat och varmt välkomna till ännu en säsong av Hundpodden med Kiki Felstenius och Tage the Beagle. Ha en underbar dag!